Tack så jättemycket. En stor förmån för mig att få möta er. Jätteroligt att se er här idag. Tack för inbjudan här, Karl, Agneta och Björn. Viktigt och spännande ämne. Vi har ju liksom, det här är ju ett frågekomplex. Frågan om krig och fred, värnplikt, allt detta. Det är ju stora fred och försoning, fred och rättvisa. Det är enormt stora frågor. Vi ska tangera dem och så får vi se vart vi kommer att se. Vi har gott om tid idag. Men de här frågorna har vi pratat om i flera tusen år. Så det är stora rum. Och jag bara tänker det, att vi kan komma med lite olika förväntningar och sådär. Jag kommer börja, jag ska strax komma till det mera. Men för mig så är det som lyfts fram här. Centrum finns i efterföljelsen till Jesus Kristus. Och där kommer jag börja. Vi kommer gå mer emot, så att säga, under dagen här, tror jag, hur vi förhåller oss till den verklighet vi har just nu. Men någonstans så är det Kristus i allt detta som är huvudärendet. Så jag vill börja där. Innan jag går dit så vill jag bara berätta att jag har med mig ett litet bokbord där ute. Jag är ju då till vardags pingstpastor. Jag har ett litet bokförlag som heter Evangelie. Och vi ger ut lite litteratur och bland annat en annan reformationsrörelse som heter anabaptismen på 1500-talet. Och här finns ju såklart gamla konflikter mellan de här, den lutherska och anabaptistiska rörelsen. Men anabaptisterna fann detta med fredsteologi väldigt, väldigt tidigt. Och de blev olika delar. Den största kyrkan idag är den mennonitiska kyrkan som inte finns i Sverige. Men mennoniten är en kyrka i USA, de är en fredskyrka. Och de har jobbat väldigt mycket med fredsteologi och jag har några böcker av dem och det finns lite annat. Men jag vill lyfta fram bara Donald Crabill som har skrivit en bok som heter Det upp- och nedvända riket. Och vill man tänka vidare och brottas med en del av det jag säger, även om det är en annan tappning, så är detta en jättebra bok. Den blev faktiskt utsedd när den publicerades i USA till årets kristna bok i USA. Så den är liksom läsvärd av många anledningar. Och han skriver ju, det är lite provocerande härligt: Jesu alternativ till korrumperad politik, tom religion och orättfärdig ekonomi. Det låter det, va? Spännande bok, och det finns ju lite böcker jag har där ute. En annan sak är att jag och några vänner sedan en tid tillbaka har startat upp Fredsvän, kristet nätverk för fred. Vi tycker att särskilt i den tid som är nu, så behöver vi mer röster som vill jobba för fred. Vi lever i en väldigt militariserad värld. Väldigt mycket handlar om hur vi mobiliserar oss, försvarar oss, krig, upprustning, allt detta. Och någonstans så behövs, var man än landar i de här frågorna, så behövs det en fredsröst. Och den är för svag i vår tid. Så vi har startat upp en ny kristen fredsförening. Och det finns lite information där ute och man kan klicka på någon länk och komma till en hemsida. Nog om det. Ska bara säga också att jag har alltså jobbat med de här fredsfrågorna på lite olika sätt under 10 års tid ungefär. Och det finns mycket att säga om det. Men jag är pingstpastor, jag är förläggare och jag är också faktiskt idéhistoriker. Och jag har skrivit några artiklar som är publicerade kring värnpliktsvägran i pingströrelsen, i fribaptismen och så vidare. Så jag rör vid det här väl på ett antal olika sätt. För mig då så är nycklarna evangelium. Nycklarna finns i Bibeln. Ibland så säger man att du är en pacifist. Och jag tycker inte riktigt om det där, för jag är inte en pacifist. Och då säger folk, men du är en pacifist. Begreppet pacifism myntades 1901 av en man som heter Emil Arnaud. Och det tillhör den moderna fredsrörelsen. Så vi är inne alltså i en sekulär tanke, modern fredsrörelse. Och jag har ingenting emot det. Men pacifism är ju alltså ett begrepp kopplat då med de här fredsrörelserna, och så talar man om ett allmänt fredsbegrepp. För mig så bottnar mitt tänkande om fred med Guds ord, och det kopplar med evangelium. Och den här boken är äldre än 1901. Gamla testamentets begrepp shalom, som står i blått där uppe, eller nya testamentets begrepp iren, är ju liksom ordet frid eller fred i våra biblar. Och när det gäller det här ordet så är ju våra svenska bibelöversättare kliar sig alltid i huvudet. Det är ju jättesvårt, därför att både shalom och iren, som betyder samma sak, betyder ju frid och fred. Så när du skriver frid så är det fred, och när du läser fred så är det frid. Alltså det finns ingen uppdelning. Vi har ju två ord på svenska. Så vi kan ju tänka att frid är den inre friden och så är freden den yttre någonting annat. Världsfred är någonting annat och min inre frid är någonting annat. Men det tillåter alltså inte Bibeln, så beskrivs inte det. Bara du går till engelska så är ordet peace ju samma sak. I have peace with God. Och så nu när de diskuterar mellan olika krig så har man peace agreements. Alltså fred och frid är ett enda ord. Går vi tillbaka till Gamla testamentet och det hebreiska ordet, så shalom betyder då bland annat frid och fred. Det är en odelbar helhet att vara hel, att vara komplett, att vara trygg, att vara säker, att vara oskadd och att vara i ett tillstånd av full harmoni. Första gången det används är i samband med Abraham, men du kan se att Gud skapar världen, även om inte ordet är i shalom. Hela världen är ett fridstillstånd, allting är väl, finns ingenting. Akademiskt talar man om ett holistiskt begrepp. Allting sitter ihop, finns ingen trasighet, ingen brist i det, utan det är komplett, det är fullkomligt. Och det där tas över av det grekiska Irene, men det är väl ett svagare, jag är inte så duktig språkforskare liksom. Men jag uppfattar att Nya Testamentet tar över allt av det fridsbegreppet ifrån den judiska världen, den judiska kontexten, den hebreiska Bibeln, Tanakh. Så tar man över det. Så det är samma sak. Så vill man kalla mig för någonting så är jag shalomist. Inte pacifist. Och jag tror bara att det är viktigt att liksom se skillnaden. När vi talar om Nya Testamentet, evangeliet och fred, så är det viktigt. Och det här är vad jag kommer stanna en liten tid nu här och lägga grund vid. För jag tycker det är viktigt att veta att Jesus levde och bodde och fanns i våldets värld. Det är ju bibelstudium och jag kommer alltså hänvisa till ett antal bibelord. Har du telefonen och vill bläddra där eller bibeln med dig, så gör gärna det. Många bibelord är säkert väldigt välbekanta för oss som är vana att läsa bibeln. Jesaja 53 är ju ett av de mest kända profetiska orden från Jesaja om Messias. Vi läser om Jesus i Jesaja 53. Och jag vill läsa där, jag läser folkbibeln. Och vi kan ha olika bibelöversättningar här, men jag läser folkbibeln, så vet ni, om ni läser Bibel 2000, att det kan vara lite variationer här. Vem trodde vår predikan? Vers 1. För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Har du Bibel 2000 framför dig, så ser du att ordet frid finns inte där. Utan man talar om att han helar oss. Jag kommer inte ihåg exakt översättning. Men man betonar helande aspekten där. Och det är shalom. Jag förklarar ju för er att det är helhet. Så att vara frisk är ju, hör ihop med helheten. Men ordet är shalom. Och då är det väldigt intressant att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Det finns ett utbyte där som är oerhört intressant. Men då, om vi håller oss till det där straffet, så är det ju någonting som läggs på Jesus. Och när vi ser på honom och läser den här texten, så ser vi att han var förtrogen med lidanden. Alltså det här var, vi kallar honom för smärtornas man. Och då är det ju så här att Jesus växte alltså inte upp i ett land som haft fred i 200 år. Jesus växte inte upp i Sverige. Han växte inte upp i en sån miljö, utan han växte upp i en värld full av våld, krigsvåld, olika saker som hände. Allt ifrån hans barndom är det på det här sättet. Och i hans värld, så vi talar ju väldigt mycket i vår och de sista åren här på grund av kriget i Ryssland och Ukraina, så har vi en sympati för Ukraina och allt det. Jag tror att du och jag ska tänka lite mer att Jesus växte upp i Ukraina under krig. Det är ju inte en helt rättvis bild heller, men ni förstår vad jag menar. Han levde under en ockupation, en svår ockupation. Och några minuter här vill jag bara tala liksom om romarna. Därför de är ju alltså bakgrund och kontext. Och som sagt, jag är idéhistoriker, så lite historia får ni med här. Romarna, de börjar ju utbreda sitt rike där någonstans några hundra år före Kristus. Från Rom, och så börjar det växa ut. Och en av deras tidiga storfiender, det är ju Kartago. Kartago är en stad som ligger där nära vad som idag är Tunis på andra sidan Medelhavet. Och det kartagiska riket tävlar med det romerska riket. Och här uppstår det som kallas ett antal slag i historien, de puniska krigen. Det första är framförallt sjöslag under ett antal år där. Och romarna, de får tag på Korsika och Sardinien och öarna där och får kontroll över dem. Det andra kriget handlar om att det leds framförallt utav en härförare som heter Hannibal. Och hur många här, det är alltid roligt att fråga, minns Hannibal och elefanterna, lyft era händer. Och då ni som vet kan titta, hur många vet inte vad Hannibal och elefanterna är? Och så ser ni att en ung generation har helt förlorat historiekunskapen. Nej då. Men det här är alltså ett berömt, väldigt berömt, för Hannibal, han stred mot romarna, som ni ser är ett stort hav emellan. Men Hannibal fanns i Spanien. Och han gick alltså upp över Frankrike och över Pyrenéerna, över Alperna, bland annat med elefanter. Och attackerar alltså Rom bakifrån, om ni förstår. Han kommer landvägen. Och det överraskade romarna. Nu är det ju, det här tog ju mång tid. De byggde ju upp arméer och annat, så romarna, det var inte liksom från ena dagen till den andra. Men här kommer han med full styrka. Och på vägen där, de dör ju en massa soldater på vägen. De lägger nya soldater på vägen. Det är en massa saker. De får tag i vissa grupper som också vill kriga mot romarna. Och de möter andra som är romarnas allierade och så här. Men det är det andra kriget som slutar med. Alltså det är ganska nära att Hannibal verkligen åsamkar Rom stor skada. Och kommer nära där, men romarna vinner där. Och sen så går det ju en tid då. 50-70 år här, vad det nu är. Och så har ni 149-146, det tredje puniska kriget. Och här finns det ju ganska välkänt i historien en senatsman i Rom som hette Cato den äldre. Och han avslutade alla sina tal, en del av er vet vad det är. Han avslutade alla sina tal med att för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Jag kan tänka dig att ha en sån i riksdagen som varje gång han eller hon talar så är det slutorden. Och för övrigt anser jag att den staden bör förintas. Alltså vad det visar är ju detta hat och denna liksom önskan om tillintetgörelse. Och vad som händer är ju då under de här krigen, det är ju att romarna kommer över och de slår sönder denna stora stad som nu då har blivit en blomstrande affärsstad och den hotade Romsrike. Och jag vet inte, det finns säkert lite olika uppgifter om det där, men det här är ingen liten stad. Det är 250 000, 500 000, kanske ännu mer människor som bor där. Så det är liksom inte en liten by här, utan detta är en stor stad, blomstrande. Och där då så kommer Rom. Och legenderna ju, hävdar ju alltså att romarna, de ville plöja upp hela staden, rev den i ruiner och till och med saltade platsen för att det aldrig mer skulle växa upp någonting. Och det här är inte belagt arkeologiskt. Men det visar någonting utav mentaliteten, därför att man dödade människorna, man sålde dem som slavar, man slog sönder allting. Det var romarna gjorde. Och jag menar, hur många av oss vet vad Kartago är? Nej, men romarna kallade inte längre den provinsen för Kartago, de kallade den provinsen för Afrika. Alltså man dödar människorna, man ska ha bort hela deras kultur, allting. Det ska inte få växa någonting där, namnet ska man ta bort. Jag tar fram det här för att du ska förstå vilka romarna är. Det här är ett förintelsefolk. Det är en ockupationsmakt med ett förfärligt blodtörstigt kynne, om man säger så. Det här finns inga liksom människovärden, okränkbarhet och såna här saker. Det finns ju inte. Går man lite senare, det är ett sånt här exempel som man också kan kasta fram. Och det finns många. 68 år efter Kristus så gör judarna i Alexandria uppror mot romarna. Och då skickar ju den här guvernören, Tiberius Julius Alexander, han skickar in då två stycken legioner tredje och 22 legionen plus 5000 soldater från Libanon. Och de går in i de judiska kvarteren och de dödar kvinnor och barn och allt. De slaktar allt. 50 000 judar dödar de. Och de judiska ledarna springer till guvernören och säger: snälla sluta, vi ger upp vårt uppror allting. Och det går väl bra. Då går vi klara med det. Allt det som vi i vår tid kallar för krigsbrott, etnisk rensning, folkmord och allt detta, det är ju vad romarna höll på med. Det var deras vardag. Människolivet var verkligen inte okränkbart. Det finns ju berättelser om att alltså, husfadern i ett hus, när ett barn föddes, så kunde han ju bestämma om den skulle leva eller dö. Det var bara man bar fram barnet till husfadern. Nej, vi behöver inte en unge till. Du kan kasta ut den på soptippen där. Ni förstår vilken värld. 63 före Kristus invaderar romarna Jerusalem. Generalen Pompeius kommer med hela det romerska artilleriet. De dödar ungefär 12 000 judar. Och sen så sätter de då hela Israel, Jerusalem, och det är ju inte Israel, men det judiska folket i de här olika delarna som då är, det är Palestina, sätter de under ett svårt skatteförtryck. Man kräver dem på liksom allt de har. Man suger ut deras tillvaro. Man korsfäster något hundratal människor. Man ska visa sig att man ska inte liksom mopsa upp sig mot Rom. Man tillsätter en kung som heter, och det vet ni från Nya Testamentet, Herodes, som kallas för den store. Det fanns inget stort i honom. Han var fruktansvärd. Han lät mörda 3 av sina egna söner. Han mördade sin fru, lät avrätta henne. Och kejsaren i Rom sa vid något tillfälle att det är bättre att vara en gris hos Herodes än att vara hans son. Alltså, vi talar om blodtörstighet som till och med på den tiden är uppseendeväckande. Det är i den världen Jesus växer upp. Så det finns liksom ett påtagligt våld i hans värld. På den här tiden så finns det också uppror. Läser du terroristhistoria, vilket jag har gjort några poäng på universitetet, så är faktiskt en av de första terrorrörelserna som man beskriver i akademisk forskning, det är ju seloterna. Och seloterna dyker upp strax efter åren 0. Och de är ju knivmän. Josefus som historiker beskriver då silari, dolkmännen, och det är seloterna. Och vad de gör, det är att de orsakar terror för romarna. De kallas ju för frihetssoldater såklart, utav vissa. Och andra så kallas de terrorister. Och det här lever vi fortfarande med idag. Vem är en terrorist och vem är en frihetshjälte? Ja, det beror ju oftast på den som vinner, eller hur va? Men de dödar alltså romerska soldater, och när de patrullerar på gatorna i Jerusalem så kommer det plötsligt fram någon, går bakom ryggen och så stoppar in kniven i ryggen på. Ni kan fundera hur det är att vara romersk soldat. Blir man vänligare mot judarna efter det? Eller tycker man att det är ganska jobbigt när ens kompisar dödas? Det är klart att det blir ett ännu hårdare förtryck. Och Rom besvarade alltid våld med mer våld. Man kväste alla uppror stenhårt. Det fanns en judisk rebell som hette Judas. Och han och några vänner då, tog sig till staden Sipporis, och där så tog de romarnas vapenarsenal, vapenförrådet. De tog alla vapen därifrån, och då sände ju Rom sina soldater. Staden Sipporis jämnas. Man tar befolkningen som bor där, säljer dem som slavar. Och för att statuera ett exempel så dödar man 2000 människor på landsbygden. Ja, men ni förstår. Man ska bara visa. Inga sådana här saker där vi är. Alltså det var otroligt mycket våld. Och man korsfäster människor. Jesus tänker vi ofta som korsfäst. Men jag menar, han är alltså inte ensam om detta i den tiden. Och det finns mycket fasansfulla saker att säga om det. Jag tänker att det bara är jätteviktigt att vi har den kontexten. För vi tror när vi läser det här, Jesus talar om att han är den gode herden. Ja, Jesus, han kom med ett litet lamm på sina axlar över gröna fält. Det var en fin vårdag, fåglarna sjöng. Allting var lugnt i hans värld. Det är inte hans värld. Det är inte hans värld. Utan han lever i den här terrorvärlden. rörelser, militära rörelser, en ockupationsmakt utan några som helst liksom skrupler. Fruktansvärt. Han föds in i en våldsam värld, i en våldsam tid. Tillbaks till bibelstudiet, så i Matteus och julevangeliet så känner vi igen det här. Vi har blivit så bekanta med de texterna, men jag menar det är ju så att när Jesus blev född så kommer ju då de vise männen, och sen så har ni detta att kung Herodes då får höra talas om en annan kung. Ja, men vad roligt, en annan kung. Nej, det är inte alls hans reaktion. Utan här är en utmanare, bort med honom så fort som möjligt. Och så har vi barnamord. Vi har utplånandet av alla barn under 2 års ålder. Och det intressanta, någon får gärna rätta mig, men jag tror att det här är inte arkeologiskt och historiskt särskilt bevisat utanför Nya Testamentet. Och det intressanta är väl snarast då att det här var tydligen så vanligt. Alltså den här typen av våld, så det är inte ens belagt utanför, utan det här är bara ännu en av alla de här berättelserna. Det står i Matteus kapitel 2 där och från vers 16. När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig. Och han lät döda alla pojkar i Betlehem, hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Och vers 19. När Herodes var död, då visade sig en herrens ängel. Det är ju texten innan, så står det att Josef och Maria ska ju fly. En ängel visar sig, de flyr till Egypten. Men det här är vad som handlade. När Herodes var död, och det är vers 19. Då visar sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa, stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land. För de som ville ta barnets liv är döda. Han steg upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelius var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. När Herodes är död så delas hans rike upp i 3 olika delar. Alla hans söner heter Herodes. Och det är Herodes Antipas, Herodes Filippos, Herodes Arkelius. Och alltså allihopa av de här har olika, och de är i olika delar då. Arkelius fick Jerusalem och territorier söderut. Och Arkelius var en väldigt osäker kung. Så det första han egentligen gör väldigt tidigt är att vid den judiska påsken så ser han till att i templet som finns där, i judiska templet, så tycker han att han kan få tillsätta en egen överste präst. Vad tror ni judarna tyckte om det? Nej, det går ju inte. Så han tillsätter en överste präst. Naturligtvis blir judarna jätteupprörda. Då sänder han lite soldater, och vet ni vad? Judarna är inte pacifister. Utan de dödar de här romarna som kommer. Jättebra. In med storartilleriet. 2000 eller något sånt där. Judar dödas. Alltså Arkelius gick in på en gång och visade, här står skåpet och nåder den som mopsar mot mig. Jag talade förut om Herodes den store som en fruktansvärd. Du kan ju tänka då Josef som säger att han vågar inte när Arkelius blir kung. Det finns mycket i små versar i Bibeln, eller hur va? Alltså Jesus, Guds son, blir krigsflykting. Och här ser ni att det handlar inte bara om att man emigrerade en liten tid. Man kunde inte flytta tillbaka till sin egen hemstad, till sitt eget hus. På grund av våldet och rädslan för våldet. Och man bosätter sig hellre då i Nasaret som var området där Herodes Antipas var. Sen har vi den här bilden, och vi har ju den här, evangelien är fulla. De tar med den här berättelsen såklart. Om korsfästelsen. Den är ju centrum för vår tro. Alltså Jesus dör genom besinningslöst våld. Varför detta enorma våld mot honom? Och ett svar är därför att så ser världen ut. Och världen läggs på honom. Alltså våldet läggs på Kristus. Och det är något så förfärligt vämjeligt. Det är fruktansvärt, och jag går inte in i hela den. Det får ni ta till påskprästen här och undervisa på påsken, eller hur? Men ni vet, tror jag, många av er, detta enorma lidande, det fruktansvärda lidandet, det är ohyggliga. Vi vänder bort blicken. Jag kommer ihåg när jag skulle se Passion of the Christ. Och jag kunde ju inte titta när jag satt i bion första gången. Jag mådde så dåligt. Och man kan ju tala om, förstår ni nu, filmvåld eller vad som helst. Men alltså det som hände Jesus var ohyggligt. Korsfästelsen var brutal. Varför är detta enorma våld? Ja, men Jesus växer upp i en våldsam värld, i en våldsam tid. Och han dör under besinningslöst våld. Men jag började med Jesaja 53. Han var väl förtrogen med lidande. Och det menar jag är inte bara på korset. Hela hans liv kännetecknades av att han levde i skuggan utav våldet. Den här staden Sippori som judar som brändes ner och liknande. Alltså, eller inte liknande, men staden Sipporos, den är ju alltså, den ligger en timme från Nasaret. Lite nordöst. Och man räknat med att Jesus var ungefär 10 år när det hände. Det jag vill bara lyfta in just nu, det är att där Jesus bodde i Nasaret, så lite längre ner för gatan där, jo men tanten där, hennes faster var med och blev såld som slav. 2 hus längre ner, han hade en kusin, de uppsåg upp sig där, de var i Jerusalem. Han lever inte längre. Alltså förstå mig, våldet var inte på distans för Jesus, det var nära honom. Väldigt nära honom. Det är det första vi måste konstatera. Så Jesus lever i våldets värld, men Jesus blir också frestad själv till att använda våld. Och man kan vrida de här lite fram och tillbaka, men den första stora, det är ju när, och han övervinner ju den, det vet ju ni, samtalet med djävulen. Djävulen tog honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Alla världens riken, vilket kryddat erbjudande. Det är kanske lite abstrakt och allt annat och det är tidigt i hans tjänst här. Men Jesus säger nej. Och det gör han därför att han vet med vilken makt han skulle få att göra. Ni som kan er biblar vet att tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Alltså djävulens kraft är ju detta destruktiva. Det är hans redskap. Jesus säger, jag kommer för ni ska ha liv och liv i överflöd. Så jag må vara rättfärdig konung, men jag tänker inte bli det med hjälp av dig. Det är den första prövningen. Den andra frestelsen, det är att folket längtar efter en kung. Och de har, jag skriver våldskung här, man önskar ju att de här romarna bara ska försvinna. Man är ju förtvivlad. Man är arg, man är till intet jord i det här förtrycket man lever i. Och så har ni den här berättelsen i Johannes 6 där Jesus kommer och så gör han ett matunder och tusentals människor blir mätta. Det står om 4-5 tusen män och det fanns kvinnor och det fanns barn. Det är ju en stor folkskara, en jättestor folkskara. Tänk dig 10 000, 15 000 människor. Och när de är mätta i magen så säger de Jesus som kung. Jesus, alltså här får Jesus en folkrörelse, skulle man kunna säga, igång. Människor vill ha honom som kung. De ser såklart en parallell i brödet i öknen som Gud ger mannat, en ledare som Moses. Och så tänker de, nu är han här, Jesus är Messias. Och igen, det står lite olika översättningar här, men folkbibeln skriver att när människorna såg vilket tecken han gjorde så sa de, han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Alltså grundförståelsen är såklart att de försöker tvinga Jesus att bli kung. Och han säger, det där är jag inte intresserad av. Men fundera på den kraften i 10 000 människors önskan. Och det är också hans folk. Och han vet om korsfästelsen utav faster som bodde på andra sidan gatan och det orättfärdiga som hände. Han känner ju skattetrycket. Han vet vad hans pappa själv var för betala för snickeriet hemma. Han är väl bekant och nu är det ett folk som vill ha honom som kung. Nog är det en rejäl frestelse att kliva in och göra någonting ordentligt åt den här saken. Men det är inte våldets värld som är hans värld. Och han vägrar att vara med där. Och det är intressant att han går undan ensam. Och jag tror det finns någonting där vi ibland så måste vi ta beslut som inte alla andra förstår. Men det här är den vägen jag måste gå. Och han visar oss den. Det blir ännu mer närgånget därför att hans lärjungar är ganska så uppfyllda av våld. De är nämligen inte formade av himlen som Jesus är, utan de är formade av jorden. De har vuxit upp i allt detta, så för dem är våldet en naturlig del. Jesus hade ju en lärjunge som hette Simon Zeloten. Vad tror ni han hade gjort innan? Han tillhör alltså de terrorister som, vi vet ju inte om han personligen hade mördat romare, men det är ju mycket möjligt. Och det finns forskare som säger här att åtminstone nästan, ja, man diskuterar vilka, men kanske hälften av Jesu lärjungar hade relationer in i Zeloternas parti. Vi ser till exempel Petrus i Getsemane. Syns han rädd att använda svärdet? De har ett eller två svärd, de har två svärd i Getsemane. Och det kommer en vaktpatrull. Ja, det är självklart att vi attackerar. Eller hur? Petrus har någonting i sig. Och vi ser det här på olika sätt. Man kan liksom dra ut och se det, att det fanns liksom i lärjungaskaran. Och här har vi den här texten då. I Lukas 9. Så är Jesus på väg upp till Jerusalem. Så det här är inte, liksom, det här är inte lärjungar som nu kom till tro och helt nya. Utan nu har de vandrat med Jesus faktiskt i ett par år. Det är Jesu bästa vänner. De är närmast honom. Så står det i kapitel 9, Lukas 9, 52. De kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det så sa de: Herre, vill vi ska kalla ner eld från himlen och förtära dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och de gick vidare till en annan by. Kungars kung, han går runt. Det gör inte alla våra presidenter, kungar och vad de är då. De går inte runt vid motstånd. Men det är ju intressant här, de fina lärjungarna Jakob och Johannes. För dem är ett lokalt litet folkmord en möjlighet. Eller hur? Nej, men vi tänker ju inte på det. Men de vill alltså utplåna en massa människor. Hela byn vill de förinta. De är inne i den här profetiska, gammaltestamentliga bilden. Det vill bara begära eld ifrån himmelen. Och Jesus säger: tack, men nej tack. Det var inte så som jag tänkte. Men du kan fundera på, detta är hans närmsta vänner. Och de vill att han ska använda våld. Djävulen vill att han ska använda våld. Folket vill att han ska använda våld. Hans närmsta lärjungar vill att han ska använda våld. Så att Jesus lever inte bara i en våldsam värld, utan han är frestad till våldet. Från djävulens världsrike till hans närmsta vänners religiösa nit. Jag kan tänka mig ibland att Jesus blir lite trött. Eller hur, va? Men så är han ju också fredsfursten. Ni kan jultexten såklart. Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfursten. Han är den som regerar i frid. Det kan vara viktigt att säga att när jag tänker på fred så ser jag inte det som en etisk aspekt av evangeliet. Jag ser det som mycket, mycket mer. Det finns en eskatologisk bild, det finns en fridens Gud, en gudsbild i det. Det finns en soteriologisk som vi ska komma till, att vi får frid med Gud. Så det är mycket mer än bara liksom en del av det. Och Jesus regerar ett helt rike som är ett fridsrike. Där är han kung. Han är fredskungen. Och han skulle komma, och när han kommer så känner man inte igen honom. Och det beror på att vi är så formade av våldets värld. Så vi tror gärna på våldet. Och Jesus utmanar allt det där genom att vara den han är. Att han kan predika som han gör. Alltså när du förstår lite grann, jag har försökt att ge en liten bakgrund. I denna våldsamma värld, frestad till allt av våld. Att Jesus predikar som han gör, det är ju ett mirakel. Ingen människa i den miljön. Fundera själv om du växer upp och du har en pappa som slår dig. Och är ni med på en våldsam miljö? Inte blir du en fredspredikant efter det. Och nu menar jag inte något illa med Josef och Maria. Men ni förstår, hans värld är brutal liksom. Och då är han fredsförkunnare. Han förkunnar, och som ni ser där, Johannes 14, 27. Min fred ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Tappa inte tron och hoppet. Och han uppmuntrar, och så talar han om det här. Och du ser att han är en våldsam fredsförkunnare och han stiftar fred. Han skapar helhet där han går. Han kastar ut onda andar. Han botar sjuka. Allt detta är Guds rike som är ett fridsrike. Och människor upplever friden där han kommer. De upplever freden i honom. Så han gestaltar och är någonting helt annat. Och Romarbrevet 5:1 är ju ett sånt här underbart bibelord. Där det står att när vi nu har gjorts rättfärdiga så har vi frid med Gud. Rättfärdiggörelsen går vi inte in på här, men det handlar ju om att vi får en rätt relation med Gud. Saker och ting ställs i ordning. Straffet blev lagt på honom, Jesaja 53, för att vi skulle få shalom. Han tar på sig allt våldet och vi får all friden. Det är korsbytet och det är helt fantastiskt. Så detta ger han till oss och vi har frid. Jag tycker det är väldigt viktigt att få poängtera det. Att vi ska inte få frid ändå i himmelen. Vi har frid. Om du inte har fått frid i frälsningen, vad har du fått då? Alltså friden är helt central för hur vi tror om att ta emot Jesus i sitt hjärta. Det händer någonting. Det är en verklighet. Han får komma in, kungen får komma in, fridsfursten får komma in i mitt hjärta och börja bo där och jag får frid. Jag var i ett annat land här för ett tag sedan och en kvinna som var nyfrälst var på en bibelskola. Hon kom från en annan religion och så berättade hon var väl runt 20 år, så sa hon, när jag växte upp i vår religion, det fanns så mycket våld, så mycket, och så mötte jag Jesus och jag fick frid. Jag hade undervisning som er här och talade om Guds fridsrik och annat. Jag sa, det kan inte bli mer liksom grundläggande än så. Att Jesus kommer och jag får frid. Det är han och det är fridsriket. När Gud skapar, jag talade om det förut också, att alltså jag är inte pacifist utan shalomist. Och hur man bygger fred, och det här är ju stora områden, är väldigt beroende på hur freden bibehålls. Om man som till exempel i Europa byggt upp en kol- och stålunion som grunden för det som idag är EU, så bygger den på handelsavtal, att vi har god handel. Fundera på vad som händer när handeln blir dålig mellan länder. När den blir ojämn. Kommer freden bestå? Och vi har alltså, det som lägger grunden för freden är ju det som består. Jag kan säga att ekonomiska grunder kommer aldrig hålla evigheten. Men Gud har byggt och tänkt fred på ett annat sätt. Han har skapat den. I Kolosserbrevet 1:19 så står det, Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, i Kristus. Och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat shalom, irene på grekiska, skapat fred, frid i kraft av blodet på hans kors. Fred genom honom både på jorden och i himlen. Alltså den fred Jesus skapade är inte tillfällig och den är inte bara jordisk, den tillhör hela evigheten. Det finns jättemånga rum att gå in i det, men det är ju väldigt, väldigt spännande. Men det är den fred Gud skapat. Och den finns på korset. Förstår du att begreppet pacifist blir lite fattigt här? Det är en helt annan fred som vår Gud har skapat med ett helt annat innehåll, mycket, mycket större. Och sen säger Paulus i Kolosserbrevet kapitel 3, låt Kristi frid eller Kristi fred regera era hjärtan. Den fred ni är kallade till i en och samma kropp och var tacksamma. Och lägger man till det Jesus säger till sina lärjungar, så säger Jesus, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Alltså frid kan vi ha även om yttre omständigheter är helt kaosartade. Och trots att allt är fantastiskt fint på utsidan, du har det bästa hus och allting är jättebra, så kan ditt hjärta vara fullt av ofrid. Så det här är olika saker. Och det Gud gör är att han skapar frid på korset, frid i oss. Och sen så expanderar det. Men när han talar om efterföljelse så säger han att ni får förstå att det finns ett kors att ta på. Han säger inte att ni ska ta ett svärd och följa med. Och det är klart att jag provocerar, men ni måste se den skillnaden. Det korset är centrum för honom. Korset är centrum i vår tro. Och när han säger att ni ska följa mig så är det inte, då laddar ni på med svärd och så har vi liksom de bitarna. När han säger att ni måste ta ett kors på och följa mig, det är efterföljelsen till mig. Så det kors vi har talat om, den död han vittnar om, det är en förebild för oss. Det är en kallelse för oss. Vi får komma till hans kors och vi får bli förvandlade. Vi får bli frälsta av nåd, det är något fantastiskt. Men sen erbjuds vi också att vara med på en liknande resa med honom. Inte själva, tack gode Gud. Utan med honom gå. Men det är inte en svärdsresa, det är en korsresa. Och det gör ju, ni förstår ju att jag lägger grunden för någonting annat. För kommer vi då till de här frågorna. Jag ska strax avsluta här nu. Några bilder till och några tankar. Men ska vi liksom komma till det här hur vi ska förhålla oss till krig, så blir ju det här frågan, vad förhåller vi oss till? Och här finns då, redan i problemställningen, så finns detta, hur förhåller vi oss till krig, till val, till konflikter, till liksom ockupationsmakter, babababababa. Och kanske vi måste fråga oss snarare, hur utbreder vi Guds fred? Alltså redan i frågan så är det kriget som blir centrum för oss. Och det här är ju en utmaning i vilken bild, vilken värld vi ska tala om. Är det den eller är det efterföljelsen till Jesus och korset och hur vi följer den? Och vi kommer röra vid det. Vi kommer vara i den här brytningen här idag, tänker jag. Att här finns det då frågan. Och är man provocerande då, så överger vi evangelium för ett annat fokus. Är det så att vi förflyttar oss? Det är viktigare för oss att titta på soldaten här. Eller är det Kristus vi sätter i centrum? Eller hur? Och jag tror att det är viktigt att ha båda två. Det finns något inom det politiska som heter problemformuleringsprivilegiet. Det betyder att den som ställer frågan har redan, så att säga, tagit mandat över samtalet. Så vad är det vi diskuterar idag? Är det efterföljelsen till Jesus eller är det kriget i Ukraina? Är ni med på var vi bestämmer oss att samtalet är, så kommer vi landa i ett antal. Och jag har då fått förmånen att lägga grunden idag. Och då säger jag att här, utifrån det här perspektivet, Kristus efterföljelsen, korset, så tänker jag att det är där jag börjar. Och det är så jag tänker. Det är härifrån jag får kraft. Jag försökte att visa för er fredstanken. Det finns jättemycket mer att undervisa om. Men på korset, hur Gud skapar den, hur Kristus visar den och så vidare. Sen tror jag det är viktigt att här inte dela upp bilderna. Därför jag tror att den här bilden hör ihop. Det vill säga, jag tror att det finns ett svärd i världen och jag tror att det finns en Kristus i världen. Jag tror inte det är två skilda världar. Men för mig är det så att Jesus misslyckades inte att ta itu med våldet på korset. Utan han segrade på korset. Även över våldets värld. Så att för mig så räcker korset och efterföljelsen till honom när det gäller bemötandet av våldsproblematiken också idag. Några korta saker till då. Filipperbrevet, och det är Paulus som skriver. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Alltså vi lever i förväntan och det gör att jag menar att vi behöver vara en profetisk motrörelse på jorden som blickar mot, och den dagliga bönen är, tillkomme ditt rike här på jorden. Medan väldigt ofta så är det här på jorden, Herre, så händer det här och så kastar vi upp våra böner här på jorden. Nu upplever vi detta är. Och i bönen Fader vår så finns det en sorts kalibrering. Hör du, Fader vår som är i himlen, helgat är hans namn. Det är här vi börjar och så ber vi hans rike komma. Och då är vi tillbaka i det att hans rike är ett fridsrike som vi ber ner på jorden, verkar för på jorden. Och då ser ni, jag har gjort den här som en bild. Va? Alltså på något sätt så spränger detta igenom alla pass, alla våra nationsgränser. Och vi lever ju här med att ska Skåne vara danskt eller ska det vara svenskt? Vill du vara dansk medborgare eller svensk? Vi har ingen sån omrustning här. Men det är klart att jag är i ett territorium, eller hur? Där ni har bytt landsgränser och nationaliteter i historien och annat. Och då är ju frågan, påverkar det så väldigt mycket vår kristna tro? Och svaret blir att min tro och mitt hopp och det jag är kan inte begränsas till ett pass eller till en territoriell verklighet. Utan det finns ramar på jorden, men det finns något annat i himlen. När lärjungarna, sista faktiskt frågan till Jesus, så säger de, när de nu är samlade, frågar de honom, här är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel. Och han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när en helig ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Skojar man lite grann så kan man säga, nu pojkar, alltså jag har gått med er i 3 år. Nu tror jag att det räcker för mig, jag ska hemåt. Nu får den helige ande ta över för att vi måste tänka om här. Ni är fortfarande kvar i liksom en nationalistisk tanke. De fattar ju inte Johannes 3:16. Ty så älskade Gud judarna. Nej! Ty så älskade Gud Israel. Nej! Ty så älskade Gud Abraham, Isak och Jakob. Nej! Ty så älskade Gud hela världen. Det är en revolution i det tänkandet som vi så lätt bara missar. Och det finns mycket mer där. Men det nationalistiska fanns för dem, det finns för oss också. Och detta blir väl min sista slide, tror jag. Att för mig så är det att låt oss hålla fokus på fredsuppdraget. När Jesus sitter på Oljeberget och lärjungarna säger, vad ska ske den sista tiden? Och då säger han, ni kommer höra rykten om krig. Det kommer vara rörigt. Och han beskriver ju en ohygglig situation. Och så säger han, men detta evangelium om riket, Guds rike, fridsriket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd. Om lärjungarna hade tänkt att ja, men vi måste försvara Jerusalem. Alltså de hade aldrig kommit iväg med evangeliet. Det hade stannat där. Ska vi vänta på alla krig, att de ska bli avklarade? Ja, men då, det är en sak som är säker vad gäller krig, och det är att efter det här kriget, vilket du nu än tänker på, så kommer det komma ett nytt. Och efter det så kommer det komma ett annat. Ska vi sitta där och vänta på krigen så kommer de aldrig bli färdiga. Det kommer alltid komma nya krig. Och därför så är fokus, och ni ser att jag vänder tillbaka då. Vad är vår fråga? Och för mig är ju den, hur kan vi utbreda Guds rike? Hur kan vi utbreda hans fred? Hur kan vi lysa Kristus i världen? Och då levde de här lärjungarna och Jesus, vår mästare. Han levde i en våldsam värld där krigen kunde ha gjort anspråk. Frestelserna, ta till vapen, allt detta fanns redan där. Men de valde en annan väg. Och för mig så manade mig att följa honom och gå åt det hållet. Och där är min tid slut. Fader, jag bara tackar dig för ögonblicket här. Tack för att jag får lyfta fram dig och tack för att vi får tro på dig och följa dig. Signa Stefan som har kommit här och välsigna vår fortsatta förmiddag här och eftermiddag. Vi lägger dagen i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen.